En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför rea priser. All Black Friday på ett ställe.
Det har varit en hängande fråga under en lång tid nu. Ska Israel få tävla i Eurovision Song Contest? Nu har beslutet fattats och Israel får vara med. Flera länder svarade med att hoppa av tävlingen.
We now know that Ireland, the Netherlands, Spain and Slovenia have all announced they're going to boycott next year's event because of Israel's participation. Members of the European Broadcasting Union have been meeting today to discuss the issue. The EBU has released a statement saying members decided not to call a vote on Israel taking part, meaning they will compete in Austria in 2026.
Att Israel har fått delta i Eurovision har kritiserats sedan kriget i Gaza inleddes 2023. Under torsdagen så höll EBU ett möte med sina medlemsländer där man först röstade om vissa regeländringar i tävlingen. Efter det skulle man rösta om Israels vara eller icke vara i tävlingen. Men eftersom medlemmarna röstade ja till de föreslagna förändringarna så hölls aldrig en omröstning om Israel fick vara med eller inte. Man var nöjda med resultatet av den första omröstningen. Låter det här rörigt? Ja, det är det också. Därför ska vi försöka reda ut det nu. Varför får Israel vara med? Kan Sverige komma att bojkotta tävlingen? Och finns det en framtid för Eurovision Song Contest? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Tobbe Ek, Aftonbladets expert på Melodifestivalen och Eurovision. Tobbe, Israel kommer att få tävla i Eurovision 2026. Vad innebär det?
Ja, men det innebär precis just det. Men det innebär också i förlängningen att fyra länders tv-bolag omedelbart meddelade att man hoppar av tävlingen nästa år. Det handlar om Spanien, Nederländerna, Irland och Slovenien.
Och varför bojkottar de då?
Det är dubbelt. Det är både motiverat med de hemskheter som har hänt i Gaza efter Hamas 7 oktober terrorattack mot Israel. Flera av länderna motiverar det med att israelisk militär har skjutit ihjäl journalister i Gaza och att oberoende journalister, utomstående journalister, inte tillåts komma in där, bland annat. Men det är också på grund av hur den israeliska regeringen har använt Israel som en propagandamaskin de senaste åren. Nu i maj så såg vi att den israeliska regeringen pumpade in mångmiljonbelopp i en reklamkampanj som gick ut i över 30 länder för att påverka tittare och även folk som inte tittar på Eurovision att rösta på den israeliska artisten. Och det gjorde ju också mycket möjligt så att det gjorde att den israeliska artisten vann publikomröstningen även om de bara kom två totalt i Eurovision. Och det här är ju det problematiska, för att man ser ju att den låten nu, tror jag att det är den 17:e mest streamade låten av årets Eurovision-låtar. Så att man vann tittaromröstningen, ja, nej, det var ju inte någon lyssnarfavorit i alla fall.
Vad är nu då Sveriges Televisions hållning i det hela?
Ja, men SVT valde igår att rösta för att man nöjer sig med de föreslagna regeländringar som EBU har kommit med. Och det här är lite snårigt, för det blev aldrig en omröstning om huruvida Israel skulle få vara med i Eurovision eller inte. Först hölls en omröstning om de föreslagna regeländringarna skulle vara tillräckliga. Och det röstade SVT för, bland annat. De regeländringarna innebär att man ska avskräcka från överdrivna marknadsföringskampanjer och specifikt sådana som finansieras av tredje part som myndigheter eller regeringar. Och den typen av kampanjer skulle kunna leda till att en artist eller ett land diskvalificeras från tävlingen. Man ändrar också sammansättningen i jurygrupperna så att de utvidgas till fler personer, och man säger att det måste vara minst två medlemmar i juryn som är mellan 18 och 25 år en föryngring av jurygrupperna alltså. Och man återinför också jurygrupperna i semifinalerna i Eurovision. Det var några år sedan de var med där. Och dessutom så halverar man antalet röster som varje person får rösta. Som det har varit tidigare så har man fått rösta 20 gånger i sin mobil, 20 gånger i sin fasta telefon. Och så kan man också rösta med kreditkort. Så man har kunnat rösta 20 gånger med sitt kreditkort och 20 gånger med sitt betalkort och 20 gånger med sitt andra kreditkort och så vidare. Nu halverar man det till 10 röster per enhet. Och så säger man att man ytterligare stärker säkerhetsåtgärder för att upptäcka avvikelser i röstningsmönster. Och de här fyra åtgärderna, det var vad EBU gick ut med och sa att om ni tycker att det här räcker, då behöver vi inte gå vidare och rösta om Israels tävlande Eurovision eller inte. Och tillräckligt många länder, en stor majoritet faktiskt av de medverkande tv-bolagen, röstade för att de här åtgärderna skulle räcka. Jag är väl av en annan åsikt, för att det här är liksom, EBU kallar det här för en omvälvande förändring av röstningssystemet. Det är det inte. Det är små justeringar. Och jag tror inte att det är tillräckligt för att motverka att ett land, något land, vilket som helst, skulle kunna på olika sätt kampanja för att man ska rösta på dem för en god sak. De som är pro-israeliska, de som vill stötta Ukraina, de kan rösta på grund av det och inte på grund av en låt. Så att jag skulle säga att vi får förvänta oss att kanske inte 2026, men inom de kommande åren så kommer vi se, och jag säger inte att det blir en israelisk seger, men jag säger att vi kommer se en segrare som inte är en låt som någon efteråt vill lyssna på, utan man har röstat på vad man själv anser vara en god sak.
Varför röstade SVT då som man gjorde?
Men det här är ganska enkelt att förstå skulle jag säga, för att i Spanien, Nederländerna, Irland, Slovenien, där finns det en folkopinion som är mycket, mycket kritisk mot Israels agerande i Gaza. I Sverige så är vi splittrade. Opinionen är otroligt splittrad. Så för SVT att behöva gå in i en omröstning och ta ställning till Israels vara eller inte vara i Eurovision, det hade varit jättesvårt. Då är det mycket, mycket lättare att säga, vi tror att de här regeljusteringarna, att det räcker, och då behöver vi inte gå in i någon andra omröstning. Och jag tror att ganska många av de länder där opinionen är så splittrad resonerade precis likadant. Att behöva gå in och ta ställning här, det blir problematiskt.
Eurovision Song Contest ska vara en opolitisk tävling, men år efter år visade sig att det inte stämmer. Vi ska prata mer med Tobbe Ek om det om en stund. Häng kvar!
Tobbe, vi har ju pratat ganska många gånger om det här med att Eurovision och SVT brukar vilja säga att det här inte är en politisk tävling. Det är ju verkligen en politisk tävling. Det har de senaste åren verkligen visat. Tror du att det snacket kommer att fortsätta?
Absolut, och vi hörde det också från Martin Green som är EBUs Eurovision-boss igår, att det här beslutet visar att Eurovision inte är en politisk tävling. Men det är ju precis tvärtom. Men oavsett vilket beslut som skulle ha fattats, så skulle det ha uppfattats som politiskt. Och vi hör väldigt tydligt att de som är pro-israeliska och verkligen stöttade att Israel skulle få vara kvar, de hävdar att alla som hävdar motsatsen är antisemiter. Och det är ju inte antisemitiskt att kritisera staten Israel.
Finns det fler länder nu då som kan komma att hoppa av?
Ja, det är fortfarande oklart hur exempelvis Belgien och Island ställer sig. Och även Montenegro tycks ha varit för att omröstningen som gjordes igår skulle hållas hemlig. Och därför så väntar vi på besked därifrån. Men med tanke på att Spanien, Slovenien, Irland och Nederländerna var så snabba att meddela sitt beslut, så lutade väl snarare åt att de här länderna kommer att stanna kvar i Eurovision. Island, där är befolkningen visserligen oerhört Israel-kritiska, men det är också en befolkning som verkligen älskar Eurovision. I Belgien så är det så att varannat år så arrangeras det av de två olika tv-bolagen. Det ena är det flamländska tv-bolaget och det andra är det franskspråkiga tv-bolaget. Nästa år så är det franskspråkiga tv-bolaget som arrangerar, och det är snarare det flamländska tv-bolaget som har varit mest Israel-kritiska. Så att där kan det vara en anledning till att Belgien nog antagligen stannar kvar. Så att nej, vi ska nog inte förvänta oss att det kommer fler avhopp. Och dessutom så är det så att EBU har under hösten, och det gör man varje år, jobbat väldigt hårt för att säkra upp ett visst antal länder i Eurovision. Och det man har lyckats göra, det är att det kommer faktiskt återvända tre länder som inte tävlade i år. Det är Bulgarien, Rumänien och Moldavien. Så på det stora hela och i antalet länder så kan EBU på pappret säga, titta, det här blev ju inte så farligt. Men vi ska också tänka på att Moldavien, Rumänien och Bulgarien, det är inte rika tv-bolag, det är inte rika länder. De bidrar väldigt lite till Eurovisions budget. Medans Spanien tillhör Big Five, de länder som betalar allra mest pengar för Eurovision. Och Nederländerna är nog egentligen det sjätte landet som bidrar mest till Eurovision. Så det blir ett stort avbräck för Eurovision-ekonomin att tappa nu både Spanien och Nederländerna.
Ja, det var precis det jag ville fråga. Då kommer det bli en fattigare Eurovision?
Jag tror att 2026 så kommer vi nog inte märka så mycket. Jag tror att man kan liksom motverka det. Och EBU-bossen Martin Green, han hoppas ju att de som hoppar av nu, att de ska komma tillbaka nästa år. Och det får vi väl se hur det ser ut. För att i förlängningen här, om det blir en fattigare Eurovision eftersom det går in mindre pengar, om det dessutom är så att det blir, att det fortsätter vara väldigt stora protester och aktioner mot medverkande på plats i Wien i år och även online, ja, men då kan ju det också ta bort känslan av att Eurovision ska vara något kul och härligt. De länder som kanske inte är så framgångsrika i tävlingen kan mycket väl tänka sig att om det bara blir tråkiga känslor och jobbigt att hålla på med Eurovision, nej, då kanske man drar sig ur av de skälen att det här är inte så kul längre.
Hur mycket skulle det kräva för att Sverige skulle bojkotta?
Det ska väldigt, väldigt mycket till. Sverige bojkottade faktiskt Eurovision 1970 efter att man 1969 hade utsett fyra vinnare eftersom alla hade fått samma poäng och det inte fanns något system för att särskilja det. Men att Sverige skulle bojkotta Eurovision under 2020-talet, det ser jag som högst osannolikt. Det som SVTs programchef har sagt nu, det är att om det blir för få länder som deltar, nej, då är tävlingen inte relevant för SVT att delta i heller. Men så ser det inte ut just nu. Det är fyra länder som har hoppat av, det tillkommer tre nya länder. Så att det är högst osannolikt, och jag tror att man måste liksom ner och prata om att det kanske är 25 länder som tävlar. Då kanske SVT skulle dra öronen åt sig.
Tobbe, finns det en framtid för Eurovision?
Ja, men det vi ser nu är ju att Eurovision på alla sätt alltid kommer att vara en politisk tävling. Det visar den här omröstningen, det visar den här debatten. Och det kommer vara väldigt, väldigt svårt att skaka av sig. Eurovision är där, Eurovision kommer att fortsätta. Men om det visar sig att de här regeljusteringarna faktiskt inte räcker, nej, då har EBU gjort bort sig igen.
Tobbe, tack för idag.
Tack.
Sist här är Tobbe Ek, Aftonbladets expert på Melodifestivalen och Eurovision. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och om du vill lyssna på mer om Mello och Eurovision, då ska du spana in vår podd Schlagerkoll. Den finns där poddar finns. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.